Det är måndagen den 29 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och till en ny vecka med podden Ledarredaktionen. Den tänkte jag att vi skulle börja med att vända blicken västerut och prata om USA. Amerikansk politik är ju alltid intressant för oss svenskar och jag vet att många av er som lyssnar också gärna håller sig uppdaterade. Och anledningen till att vi ska prata om USA just idag, det har att göra med att dels var det ett tag sedan vi uppdaterade oss i podden kring läget. Och dels har vi ju den senaste tiden haft en ganska omfattande diskussion och nyhetsrapportering om att politikerna i USA behöver höja det så kallade skuldtaket. Ni har säkert hört talas om detta. Det är en diskussion som är återkommande i USA. För ända sedan 1917, under första världskriget, har USA ett lagstadgat tak för hur hög statsskulden får vara. Och överskrids det, då får staten helt enkelt inte låna mer. Och det får ju givetvis dramatiska konsekvenser, ja, inte bara för den amerikanska staten, utan för hela ekonomin och samhället. Men därför är det också så vist ordnat att skuldtaket, det kan förändras, det kan höjas av kongressen, vilket också regelbundet sker. Så att någon hade räknat ut att det hittills har skett ungefär 80 gånger. Men eftersom det läget just nu är att vi har en republikansk majoritet i representanthuset och en demokratisk majoritet i senaten och till det en demokratisk president, så krävs förstås att båda partierna är överens. Och det har skapat en situation där partierna har fått förhandla och det har blivit en sorts chicken race där man förhandlar ända in i kaklet precis innan skuldtaket kommer nås. Men i helgen nåddes i alla fall en principöverenskommelse som det heter och taket verkar alltså vara på väg att höjas ytterligare en gång från de drygt 31 biljoner dollarna det ligger på idag. Och tanken är att det ska höjas då fram till 2025. Men det har inte röstats igenom än i kongressen ska sägas. Men vad innebär då den här överenskommelsen? Hur har de båda partierna resonerat? Vad betyder det här för amerikansk politik? Och vad finns det i övrigt att säga om de frågor som dominerar den politiska debatten i USA? Det tänkte jag vi skulle prata om idag. Och med mig för att göra det har jag två för alla poddlyssnare välbekanta röster, nämligen Jan-Erik Larsson, medarbetare på sidan. Och du deltar direkt från New York. God morgon, Jan-Erik.
God morgon, god morgon.
Och så Olle Ehrenkrona, sidans utrikespolitiska näster. Välkommen du också, Olle.
Tackar.
Ja, Jan-Erik, nu finns det alltså en överenskommelse sen i lördags kväll. Det återstår att se om den kommer gå igenom kongressen. Var det väntat att man skulle komma överens?
Ja, det var absolut väntat att man skulle komma överens, men det är fortfarande många missnöjda röster på båda sidor om blockgränsen.
Och den här överenskommelsen, vad går den ut på? Vad är det för politiskt sakinnehåll? Går det att säga någonting om det?
Det är ganska komplicerat att förklara sakinnehållet. Det är en, så att säga, en balans så att säga, mellan vänster och höger i en rad, i ett antal frågor. Och det kommer att fortsätta att grumsas en hel del om de närmsta dagarna om olika aspekter, till exempel på frågan hur bidragstagare, vad det ska ställas för krav på bidragstagare och så vidare, vilket då republikanska högern ställer mycket högre krav på och som vänstern inom Demokraterna är mycket missnöjda med. Men jag tror inte vi ska fördjupa oss allt för mycket i de här detaljerna, för de tror jag knappt att det amerikanska folket ens bryr sig så där jättemycket om.
Okej, det är inga jättestora frågor alltså. Olle, du sa när vi pratade innan att det är bara finansvalpar som blir upphetsade över sådana här situationen, för skuldtaket har höjts så många gånger tidigare. Det är bara det att finansvalparna kommer inte ihåg det, för de är så unga som de gick på Handels förra gången det hände. Det här är ganska odramatiskt, tänker du?
Ja, jag ska inte säga något vanvördigt om analytikerna på börserna. De gör ett viktigt arbete, absolut. Men
Nej, nej, det var bara jag som citerade dig. Jag kan ju ha hittat
ja,
på.
Ja, jo. Men vad jag avser är ju det här att det är ju en slags ritual i amerikansk politik att ha de här överläggningarna om skuldtaket. Och du säger om att det har varit 80 gånger tidigare. Och det har ju blivit en plattform för att tvinga partierna att komma överens om vissa fundamenta i den ekonomiska politiken. Och här kan man ju säga att för Biden är det ett politiskt, psykologiskt ganska litet problem eftersom det har ju varit hans affärsidé som president att försöka få till stånd en uppgörelse med republikanerna i många olika frågor. Så att förutsättningarna för att man ska komma överens även om det grumsas, precis som Jan-Erik säger, är nog ändå väldigt goda. Det är min bedömning. Och det är ju också som jag hakar på vad Jan-Erik säger om folkopinionen, att det amerikanska folket i gemen är nog inte så jätteintresserade av den här typen av stridsfrågor. När det kokar ner till budgetfrågor så har ju den lokala och delstatliga aspekten, hur påverkar budgeten jobben hemma? Det har ju egentligen en mycket, mycket större betydelse för de flesta kongressledamöter.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jan-Erik, delar du den här bilden som Olle beskriver, att det är närmast en ritual som man genomgår med jämna mellanrum, och så bråkar man lite, men så sätter man sig ner och så kommer man ändå överens, så att det är så att säga en plattform för förhandlingar?
Ja, det är en plattform för förhandlingar, men det är klart att perspektivet den här gången var ju lite större eftersom risken fanns att så att säga att USA skulle gå i konkurs, och det har ju kommentatorerna pekat på att det var första gången som man hade det perspektivet med i bilden. Så det fanns mer dramatik i bilden den här gången än det har funnits vid de tidigare tillfällena. Och där har ju till exempel finansminister Yellen understrukit att så att säga att implikationerna för världsekonomin skulle blivit mycket stora om inte man hade nått fram till en uppgörelse före, hon sa ju tidigare före 1 juni, och hon sträckte sig till den 5 juni, så att de har några dagar på sig. Och man ska veta är det att presidenten är visserligen en viktig faktor i det här, men det är kongressen som beslutar, och i slutändan så är presidentens enda roll att signera den lag som kongressen har stadfäst. Så att han är så att säga både en aktör och en person som måste vänta tills kongressen och senaten är, alltså representanthuset och senaten är färdiga med det här arbetet.
Och det är ju då Kevin McCarthy som är talman i representanthuset, där det alltså finns en republikansk majoritet också. Det är ju han då som har varit huvudmannen på republikansk sida under de här förhandlingarna. Du nämnde redan inledningsvis att, Jan-Erik, att det finns ett missnöje bland republikanerna med den här uppgörelsen. Vad kan man säga om det? Vilka republikaner är det som är missnöjda?
Alltså det finns ju de republikaner som absolut inte ville höja skuldtaket, utan som menade att USAs budgetunderskott redan är på tok för stort, och att så att säga inte en cent till var liksom deras föreställning om hur det här skulle gå till, vilket ju i praktiken vara en omöjlig tanke. För så fungerar inte amerikansk politik.
Hur stort är den här missnöjda gruppen bland republikanerna? Hur stor och inflytelserik är den i kongressen? Hur många talar det om?
Ja, det är lite oklart. Det är ju det, gruppen kallas Freedom Caucus och är ganska stor. Men och nu har så att säga, några företrädare från dem har muttrat ganska högt, men förmodligen så inser resten av den här republikanska högern att ett icke-beslut, eller att man så att säga citat går i konkurs, USA går i konkurs, att det är liksom inte ett perspektiv som någon sida i kongressen kan acceptera.
Vad säger du om det, Olle, det här partierna i USA, vi börjar med republikanerna, att där ändå finns ett missnöje och att det ändå finns folk som helt enkelt skulle kunna hota med att USA skulle gå i konkurs. Hur allvarligt ska man ta på det?
Ja, alltså för det första har jag ju bestämda minnen av att konkurshotet har vilat över den amerikanska staten tidigare i de här diskussionerna. Så att jag köper inte riktigt att det är så unikt. Men jag håller helt med Jan-Erik om att det är ingen option. Det är ingen som kommer att vilja medverka till en sån sak i realiteten. Där finns en massa skäl. Omsorgen om sin egen privatekonomi är en del i detta. Men också naturligtvis att gå till historien som en av dem som satt den amerikanska staten, federala staten i konkurs är ju inte, det är ju ingen drömsits för någon politiker. Däremot så är det ju så att det finns en principiell diskussion om underskott och statsskuld som är mycket tuffare i USA än exempelvis i Sverige. Men vi hade ju statsskuld på de här nivåerna på 90-talet och vi fick ju ta tag i budgetunderskotten rejält och lyckades få ner den till den kring 30%. Skillnaden med USA är ju då att det är ett stort land. Mycket av den här skulden är ju placerad i USA. Och man har ju mycket stora tillgångar utanför USA också. Så att det går ju inte att jämföra. Och dollarn är ju dessutom en världsvaluta. Så det går ju inte riktigt att jämföra USA med andra länder.
Får jag bara påpeka en sak? Alltså, Ola har säkert följt just budgetunderskottsdiskussionerna bättre än jag tidigare. Men skillnaden som jag har följt i tidningar och tv här, det är ju det att tidigare så har det så att säga bara handlat om budgetunderskottet. Här har också i hög grad fokus varit på om USA skulle kunna fortsätta att betala av på sina enorma skulder. Och jag kommer inte ihåg att tidigare budgetstrider har haft det perspektivet. Så där är jag lite tentativt, lite oense med Olle om dramatiken. Alltså USA har ju tidigare haft perioder då man inte haft någon budget. Men det har åtminstone de kommentatorer som jag har följt sagt att det skulle inte gå den här gången, därför att här är det är så stora avbetalningar på den här enorma amerikanska statsskulden. Men du kanske, för det var ju några år sedan så hade USA ingen budget en period. Men det skulle inte gå att upprepa nu. Så har det sagts här. Men Olle kanske har annan kunskap.
Ja, alltså det skulle då vara att USA inte kan få pengar till räntorna.
Ja.
Okej, det är möjligt. Men ja, sedelpressen står ju också till det som frågade i den delen. Om att de inte skulle kunna fullfölja sina internationella åtaganden till följd av en budgetdiskussion i kongressen, det tycker jag inte känns realistiskt helt enkelt. USA är för stort och för mäktigt för det. Och Federal Reserve och finansdepartementet sitter på säkert på en tillräcklig kreativ förmåga för att kunna hantera den situationen. Vi talar ju om en överenskommelse som bland annat innehåller att studenterna ska börja betala tillbaka sina studielån. Liksom.
Men alltså, det intressanta är att du har alldeles rätt att sedelpressen har varit alternativ. Utan så ett alternativ som varit uppe i den amerikanska debatten, det är att USA skulle, eller att Federal Reserve skulle trycka ett mynt som skulle vara värderat till, vad var det, $1 trillion som skulle så att säga klara av en kris. Men det har varit diskussion här om det legala i detta, men jag vill absolut inte gå in på det, men bara påpeka att så att säga att det inte varit en vanlig budgetdebatt skuldökningstakshöjning, utan den har varit som den har beskrivits i de amerikanska medierna de här veckorna jag har varit här, varit mer dramatisk. Låt oss gå vidare.
Ja, låt oss gå vidare. Jag ska bara säga då att när du talar om jag tror du talar om trillion dollar coin, och på svenska så är det en biljon, ska bara säga, så att vi inte missa siffrorna, men det är precis det är en diskussion som har förts tidigare, att det, rent principiellt skulle man kunna göra så. Den amerikanska statsskulden är ju på ungefär 120% av BNP. Den har fördubblats de senaste 15 åren. Och att den amerikanska statsbudgeten, den går ju oftast med minus. Jag tror det senaste den visade ett överskott, det var i början av 2000-talet som man har fått fylla på med lån. Jan-Erik, vad beror det på? Vad är det för ökade utgifter eller minskade intäkter som den amerikanska staten har som gör att man hela tiden går med minus?
Ja, det är ju både försvarskostnaderna är ju högst betydande, men det är också en annan faktor är ju att ett antal kongresser och presidenter har varit mycket generösa. Jag menar, USA öste ut, Biden öste ut enorma summor så kallad covid ersättningar i början av sin presidentperiod som ökade på det här budgetunderskottet ganska dramatiskt. Men även hans företrädare Donald Trump var absolut inte någon snåljåp, utan var också mycket, mycket generös i förhållande till skattebetalarna som fick pengar tillbaka på olika sätt. Så att Man har varit ganska oansvarig, tror jag nog, ganska många här tycker.
Mm. Vad säger du om det, Olle? I Sverige är vi ju vana sedan 90-talet med budgetdisciplin, och vi har ju betalat av på vår statsskuld, så den är ju långt under den amerikanska. Men i USA så går staten ständigt med minus. Vad betyder det?
Jo, men alltså det här är ju en det handlar ju inte bara om ekonomi, det handlar ju också om makten mellan kongressen och delstaterna och sådana saker. Så att det är en politisk fråga med många dimensioner i amerikansk politik, och som går långt tillbaka i historien också. Men den här situationen då budgetunderskottsmässigt påminner ju lite om de inledande Reagan-åren. Då Reagan fick utstå mycket kritik för att han inte var tillräckligt tuff när han sparade på de offentliga utgifterna och underskotten skenade iväg. Det där kom ju att rättas till senare. Men det är precis som Jan-Erik säger, att det har varit en expansiv finanspolitik under lång tid i USA. Och det har ju bland annat sammanhängt med pandemin och den åtstramningseffekten som det har haft. Och det här är ju den viktigaste orsaken till att inflationen har vuxit i USA, eller kommit tillbaka i USA, i amerikanska ekonomi. Det är ju de expansiva åtgärder som vidtogs först under finanskrisen och sen under pandemin. Och det är ju den inflation som man nu runt om i världen, även i Sverige, kämpar mot just nu. Och det är klart att Republikanerna har ju en mycket mer konservativ syn då på finanspolitiken än vad demokraterna har, och framförallt vänsterdemokraterna. Och På det viset så är det en blandning av kulturkamp och traditionell höger-vänster-diskussion om de ekonomiska frågorna. Men Marianne Erik pekar på någonting som är väldigt viktigt när man diskuterar storleksordningen av problemet. Och det är att båda partierna är överens om att undanta försvarsutgifterna. Det vill säga den tyngsta posten i den federala budgeten är ju försvaret. Så att det visar ju på något sätt ändå, så skulle det ju inte vara om det verkligen var så att man kände oro för att staten skulle ställa in betalningen.
Som vi sa inledningsvis så har det ju gnölats lite, framförallt i republikanerna efter den här principöverenskommelsen. Men vad tror du, Jan-Erik, kan vi räkna med att det går igenom kongressen här de närmaste dagarna?
Ja, det tror jag. Det tror jag.
Det är en principöverenskommelse. Är det förhandlingar som återstår att man måste fortsätta prata om detaljer så att säga?
Det tror jag inte. Jag tror att både Biden och McCarthy kommer att hålla ganska hårt vid den här överenskommelsen som de har nått. Därför att om man nu öppnar upp den processen igen, då vet jag 17 vad som skulle hända. Det skulle vara svårt med deadline börjar ju närma sig, därför att nu ska då representanthuset och kongressen ska rösta och sen ska Biden signera detta. Så att jag tror inte att det finns något stort utrymme för några nya förhandlingar. För McCarthy har ju bundit sig mycket hårt, och Biden också, vid den här överenskommelsen.
Får jag lägga till det att i det här skedet sen som vi kommer in i nu, så kommer det att handla om enskilda kongressledamöter. Både i senaten och representanthuset. Och där finns ju ett klassiskt sätt för både presidenter och gruppledare att hantera enskilda kongressledamöters samvetsbetänkligheter. Och det handlar ju om att göra saker som gynnar delstaten som vederbörande kommer ifrån. Och här finns det ju, inte minst via Bidens infrastrukturprogram, rätt stora möjligheter att övertyga enskilda ledamöter av senaten och representanthuset att det är klok politik på hemmaplan att inte ställa till för mycket bråk.
Just det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Jan-Erik, senast du var med i podden och pratade om amerikansk politik, det var när vi sammanfattade kongressvalet i höstas, i november. Då kunde vi konstatera att de var en framgång för mer moderata krafter i båda partierna. Vad finns det att säga så här ett halvår efteråt? Vi har inte haft något nytt val, men har så att säga medvinden för de moderata krafterna fortsatt, eller har ytterkanterna låtit höra av sig mer nu under våren? Vad går det att sammanfatta?
Det är en jättebra fråga, och det är ju alltid så att den amerikanska medierna är ju aldrig, och det är precis som i Sverige, att i politiken så är det ju aldrig centrum, mitten som får uppmärksamhet, utan det är ju ytterkanterna som får uppmärksamhet, och både demokratvänstern och republikansk högern har ju fått stor medial uppmärksamhet på olika sätt under månaderna som gått. Och det sammanhänger ju delvis med diskussionen dels om vem som ska bli republikansk presidentkandidat i valet i november nästa år, och dels förs det ju fortfarande en diskussion om det är så smart att Biden-Harris ska ställa upp till omval. Det finns ju en vänsterdemokratisk försynt rörelse som skulle vilja se någon annan, oklart vem. Mm.
Och Trumps, han har ju då förklarat att han kommer ställa upp. Vad finns att säga om det, Jan-Erik? Det är ju förstås tidigt i racet, men hur har det gått för honom hittills?
Ja, alltså i opinionsmätningarna så leder han ju helt klart bland de republikanska kandidaterna. Men om man tittar tillbaka redan i vår närhistoria, jag menar till exempel valet då Barack Obama valdes till president och vann den demokratiska nomineringen, så visade det sig att det är ju de här primärvalen som kommer i början av nästa år som avgör, och snabba skiften kan inträffa. På samma sätt var det ju då 2016 när Trump valdes till republikansk kandidat. Det var ju så att de andra motkandidaterna, det var ju många kandidater som ställde upp då, men de förmådde inte att, så att säga, att enas om något alternativ, utan gav Trump ett så stort spelutrymme att han till slut blev deras kandidat, trots att många säkert inte hade velat det, så att och trodde att han skulle förlora. Så att det är för tidigt att säga så mycket om vad som kommer att hända under början och mitten av nästa år inför valet, som ju faktiskt är först i början av november.
Mm, det är lång tid kvar. Olle, amerikansk höger av idag, vad tänker du då? Vart är man på väg någonstans?
Ja, man står väl på sin nya plats, skulle jag säga. Det vill säga, den trumpifiering av republikanska partiet som har pågått sedan han förlorade valet, den har ju kanske stannat av. Alltså, sympati ökar väl inte så mycket i lokala organisationerna, men det är ingen tvekan om att han har ett grepp om partiet, och hans sympatisörer har ett grepp om partiet. Och det måste nog till en ganska stor förändring för att han inte ska bli nominerad som republikansk presidentkandidat, eller han måste själv dra sig ur av någon anledning. En sån här osäker faktor är ju om det amerikanska justitiedepartementet kommer att åtala honom för 6 januari.
Men det är en lång rad juridiska processer som är på gång mot Trump, och jag tror att den allvarligaste är det som ska hanteras i Georgia, nämligen hans försök att påverka valsammanräkningen i Georgia efter presidentvalet.
Det är sant. Den är möjligtvis det största problemet för honom. Men så att säga, vi har så pass mycket osäkra variabler här när det gäller den juridiska delen av amerikansk politik, att det är svårt att bedöma om det finns ett scenario där han själv tvingas dra sig ur.
Men Jan-Erik, delar du bilden av att republikanerna, att Trump fortfarande har ett ganska starkt grepp kring det republikanska partiet?
Ja, det tycks så. Jag är lite förvånad över det, men det tycks så. Och det är ju så också som jag skrivit om i min krönika som inträffar lite då på ledarsidan, att de amerikanska medierna har ett enormt intresse av Trump, därför att Trump gav dem 2016 enorma intäkter, reklamintäkter, och det valet kostade honom nästan ingenting, och jag tror att mediaindustrin, framförallt då tv, men inte bara tv, gärna skulle se en Trump-kandidatur, därför att den skulle ge enorma intäkter. Ta som exempel CNNs town hall meeting med i New Hampshire nyligen med Trump. Då gick CNNs reklamintäkter i taket på ett helt unikt sätt. Så att där finns en maktfaktor som vi inte helt ska bortse ifrån. Och det gör ju det att bevakningen av Trump kommer fortsatt att vara intensiv på ett sätt som givetvis påverkar också hur väljarna ser på Trump. Alltså, ju mer medial uppmärksamhet, desto större förutsättningar för honom att gå hela vägen till partikonventet.
Mm. Det är en viktig observation. Ja, det är en jätteviktig observation som Jan-Erik gör där. Och jag skulle lägga till det att det ligger i demokraternas intresse, eller Biden-demokraternas intresse, att Trump ställer upp. För de gör ju bedömningen att Biden kan slå Trump. Men att det skulle vara mycket svårare för Biden att slå en yngre republikansk kandidat som var närmare mitten.
Ja, precis.
Det, du tror också som man tänker så i det demokratiska lägret, Jan-Erik?
Ja, absolut. Jag tror att det är, liksom, det är Trump som gör att Biden sitter så pass säkert nu som demokratkandidaten.
Mm. Precis, och han slog honom 2020. Det har ju sagt att väljarna kanske inte är jättesugna på att ha en rematch, men det kanske blir så ändå 2024. Det får vi se. Stort tack Jan-Erik Larsson och Olof Ehrenkrona för att ni kom och gästade podden idag. Tack!
Tack!
Tack till er som har lyssnat också på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni som vanligt, varmt välkomna och hör av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas verkligen att vi hörs snart igen.